välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 28, denna den tredje säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oskar!
Hej Frida!
Hur är läget?
Mycket bra, solen skiner i Göteborg, vi är glada.
Och vi är inne i ett löparfokus utan Guds nåde.
Ja, det är ju sån där löparmäcka i Göteborg den här veckan. För det är ju Göteborgsvarvs lopp varje dag typ.
Det är ungefär det som är känslan. Och jag ska ju till min skräckblandade förtjusning ge mig ut detta på lördag. Men det ska inte detta avsnitt handla om, tack och lov. Utan detta avsnitt, Oskar, gästas vi av en riktigt cool tjej.
Verkligen. Fanny, jättespännande som vi har försökt få hit henne och äntligen kommit till Göteborg.
Ja, men det här ska bli så spännande. Det här är en träningskvinna som beskriver sig själv med orden ninja, run, climb, OCR och swim. Alldeles strax kommer hon till Konditionspodden. Och vi är så glada att presentera Konditionspodden ihop med våran poddpartner Asics. Och du Oskar, nu börjar vi ju liksom närma oss någon form av kulmen på både löparfokuset men också på Asics, därför att vi närmar oss Asics Stockholm Marathon.
Mm.
Är du i hård träning?
Jag tycker inte vi ska prata så mycket om mig. Det finns så många andra vi kan prata. Jag tycker vi skulle prata mer om din träning och ditt lopp. Och i Stockholm har vi massa häftiga följare nu som är med i vårt gäng här och ska springa med Konditionspodden
42195 med Konditionspodden.
Exakt så. Så att min träning är inte så rolig att prata om just nu.
Nej, men det här gänget då, Oskar, det här är ju ett glatt, gott, svettigt gäng som vi följer. Vi följer deras uppladdning inför Asics Stockholm Marathon. Mm. Vi kommer följa loppet och lite grann checka in med dem vid välvalda tillfällen. Mm. Och kollar man hashtaggen 42195 med Konditionspodden och följer oss på exempelvis Instagram, så får man ju träffa de här profilerna. Mm. Och jag vet att ni körde ett formtoppningspass igår, va?
Jajamän, det var några i den här gruppen som var med där och vi samlades vid O2-3 och jag har ett sånt varje tisdag den här veckan, det börjar bli en sån tradition nu. Det var säkert 15 personer som var med och känner lite på tävlingsfarten inför lördagen och liksom ändå liksom ska ha den här sprittande känslan i benen och inte köra för hårt, men alltid roligt att göra tillsammans med solen i ansiktet.
Fick de samma intervallpass som jag fick på sms?
Ja.
Fast jag fick inte ha solen i ögonen. Oskar skrev, det är nog bättre du är på löpbandet, du är inte så van vid klocka.
Nej, liksom, tanken är ju liksom att man ska hitta sin pace, känna så här, okej, kroppen ska fatta, det är den här liksom farten jag ska känna mig avslappnad, lugn och trygg. Det är lite jobbigt, men det är inte farligt och det här är liksom min målfart. Så att liksom, det är det som var syftet och som sagt, för dig att springa då, som inte har så mycket fartkänsla och kolla på klockan, jag vet inte ens om du har någon GPS-klocka. Du har väl bara en sån här stor 7-8 plus-telefon som är större än TV. Och då tänkte jag så här, men kör bandet nu liksom, så du får liksom känna på ändå den här belastningen.
Ja, helt rätt.
Det är ingen mysjogg vi snackar nu liksom.
Nej, helt rätt. Mm. Men du, tillbaka till Asics Stockholm Marathon och det som går av stapeln 1 juni. Dagen innan själva loppet så kommer ju du och jag och producent Niklas att befinna oss i eventområdet, eller vad ska man kalla det?
Expot,
där man hämtar sin nummerlapp.
Precis.
För där har ju nämligen Konditionspodden fått en egen liten scen, eller åtminstone en del av scenprogrammet.
Ja.
Från klockan 3 på eftermiddagen, fredagen innan Asics Stockholm Marathon, så kommer vi att hålla till på scenen ända fram till 7-tiden på kvällen. Mm. Vi kommer att livepodda, vi kommer gästas av fantastiska löpare, både sådana som ska springa Stockholm Marathon, men kanske också sådana som har gjort det tidigare. Och om du som lyssnar befinner dig i närheten så är du ju hjärtligt välkommen dit.
Ja. Tror du nära stadion som förra året?
Så. Precis. Så jag vet att Evie Palm kommer bland annat.
Wow. Jag är hon har jag aldrig träffat. Henne vill jag träffa.
Mm, det gör vi då.
Ja.
Så alla som lyssnar som ska ge sig ut i Asics Stockholm Marathon, kom och hälsa på oss.
Och ställ massa frågor om ni är nervösa inför tävlingsdagen.
Men nu, Innan vi släpper in dagens gäst, alltså Fanny, så har vi ju en beryktad programpunkt att ta tag i. En programpunkt som börjar få en hashtag skörd på Instagram. Hashtaggen är producent Niklas träningsvecka, och det är ju av den enkla anledningen att det handlar om producent Niklas träningsvecka. Hur har veckan varit?
Tack, det här är en speciell vecka.
Oj då.
Ja, det är en dramatisk vecka, vad ska jag säga. Den har innehållit mycket smärta.
Oj, ja, på vilket sätt då?
Ja, men vi ska komma till det. Den började väldigt bra med, jag har fått igång de här lunchintervallerna.
Just det.
Jag gillar dem. Så jag började med att köra trappintervaller. Vi har ju de här beryktade trapporna upp till Skansen Kronan.
De är så grymma.
Ja, vi är så många. Ja,
från Haga.
Ja.
Trevligt.
Så, det var riktigt bra lunchpass.
Hur la du upp det då?
Ja, men jag körde...
Sprang upp och ner.
Ja, men precis. Jag körde... Ja, det blev typ 60 sekunder då.
Ja.
Så, en minut och så två minuter vila ner.
Jag kan ju inte låta bli, och jag måste ju liksom säga någonting liksom. Nej, men det är ju väldigt roligt. Jag bor ganska nära den nu för tiden. Ja. Och trapporna där är ju väldigt bra. Ja. Så folk som bor i närheten. Så att man kan ju träna på lite olika sätt. Man kan träna styrka. Då tar man ju 2-3 steg åt gången. Och sen så kan man alternera och köra någon intervall hela vägen upp med där man tar varje steg och bara jobbar på framfoten för att aktivera vader och sådär. Och sen så kommer du över, så är det som ganska trött. Så joggar du över toppen och så kan du jogga ner den här, det finns en brant serpentin på andra sidan. Just så kommer du tillbaka och så kör du samma trappa igen. Så går du, som kör du kanske 3 varv runt så. Tar det typ 20-30 minuter. Sen byter du håll. Så du går ner, för när du går ner för trappan så tränar du liksom baksida lår. Och så kör du mer löpning upp för serpentin åt andra. Och så ner för trappan runt. Så kan du hålla på så runt, upp och ner. Och få liksom aktiv vila. Och sådär, va? Det är trevligt. Och jag tycker det, om man gör det på det upplägget så lurar man liksom tristesset lite också, än att bara hålla på upp och ner på samma ställe. Det var bara ett tips där, för till fortsatta lunchen.
Det är ganska bra. Härifrån då så är det ju en typ 5 minuter jogg dit.
Ja, just det.
Ja, en bra
uppvärmningsjogg dit helt enkelt. Så en dag med lunchintervaller.
Det kändes ju grymt bra start. Sen hade vi Oscars
Kill me pass
2. Och på den här gången det fullständigt dödade mig.
Ja.
Kanske inte rent flåsmässigt.
Okay.
Men muskulärt. Och jag har ju hört då att det här med stretching och sånt, det är
uppskattat.
Ja. Ja, men det är lite sådär, i den kulturen där jag hänger då med Oscar och hans kompisar liksom, då stretchar man inte. Jag vaknade på torsdag morgon och kände, jäklar vad jag är stel i ryggen.
Uh-huh.
För vi körde då burpees med skivstång.
Okej.
Okay. Ja, så det blir liksom burpees, alltså ner, armhävning och så marklyft då med skivstång. Och jag sa lite till Oskar, han känns tungt liksom. Och då satt han på 10 kilo till.
Han som sitter där, alltså. Ja,
han är där fel person.
Oskar, helt enkelt.
Ja.
Ja, och så hade jag ju sparring där då utav Mattsson liksom. Och jag har ju alltid varit lite före Mattsson, och den här gången så var han så jävla stark liksom.
Oj då.
Han lockade Niklas på alla tre övningar.
Oj då.
Det var knäckande mentalt och muskulärt.
Okay.
Men hade några kundmöten där på torsdag morgon, och jag känner när jag sitter där, det här är inte bra. Alltså det gjorde bara mer och mer ont, och när jag kom ut från det här mötet så var jag helt svettig liksom. Då hade hela ryggen bara fullständigt krampat ihop.
Nej.
Ja, det var hemskt var det.
Oh my gosh.
Ja, så det var typ hög, och jag kan fortfarande inte riktigt få upp höger armen här, men hög skulda liksom, skulderblad, och det hade bara fullständigt krampat ihop.
Okej.
Okay. Jag gjorde så ont, och så den natten där till fredagen så var det ju bara... Ja, jag var ju vaken halva natten. Sjukt ont.
Ja, och så har din fru haft ryggskott. Det är inte mycket med ryggarna i familjen just nu.
Nej. Men inget... vad säger man? Inget ont utan att ha gått med sig.
Nej.
Det här då, som tur var så hade jag ju mitt lilla pass med Moa där då på fredag morgon, så hon fick ju ägna den till att liksom lösa upp den här lilla knuten. Och det då gjorde att nu har vi hemma ställt klockan en kvart tidigare varje morgon. Börja varje morgon med rörlighetsträning.
Wow! Guldstjärna i kanten.
Ja, men sen det, och det känns ju riktigt bra.
Ja, just det.
Vi har hittat, vi har lite blandade övningar där.
Det är lite som vår tidigare gäst här, Charlotta Fogberg. Hon körde ju 15 minuter i sängen varje dag morgon för att verkligen få gjort det. Så det
kan tipsa om hennes Instagram där hon för övrigt la ut bilder på de här övningarna vid tillfälle.
Men vi rullar ur sängen i alla fall och så kör vi rörlighetsövningar på golvet. 15 minuter varje morgon. Och det har gjort sen då
i torsdags.
Jag kände, det här vill jag inte uppleva igen.
Släppte det? Har det släppt
det? Ja, men så nu är det liksom bättre då. Men fortfarande så man känner liksom att den här, jag skulle, det var ju såklart segeltävling i helgen och jag höll fram på att tappa den här båten liksom, för jag fick inte upp den.
Nej, men oj. Men summa summarum blev det tre tränings...
Nej, men jag fick ju till att, alltså jag gick fortfarande springa.
Okej.
Så jag fick ju till ett bra, två bra löppass på
helgen.
Oj,
inklusive, fem pass.
Inklusive morgonbad.
Nej, det räknas inte.
Det var ingen träningspass, men det var ändå...
Men fem träningstillfällen trots smärta?
Ja.
Oj, oj, oj.
Så det, var, det blev en bra vecka.
Mycket bra.
Men jag vill inte ha den smärtan igen. Så jag kommer stretcha.
Känner ni att ni är klara med den här punkten nu för tillägg i så fall?
Ja.
Nu kommer jag att chocka alla lyssnare. Jag kommer att tvinga producent Niklas att han får inte klippa bort detta. Och jag kommer nu chocka hela produktionen här nu i live liksom. Det ska bli kul att se hur Frida som är proff hanterar detta nu. Du säger så här att vi ska inte prata om min helg som kommer. Vi ska prata om producent Niklas vecka. Men hur ska vi inte kunna prata om att du ska springa Göteborgsvarvet? Och jag tänker så här liksom att vi tar det nästa avsnitt, tänkte jag för sekunden bara. Men nej, det här avsnittet släpps ju tre dagar innan. Så vi kan inte prata innan. Nu Frida, om du hur känns det inför lördag? Jag ska springa jämte dig och hålla dig i handen.
Nej,
och
ska du?
Filma och prata och hoppas att träffa en massa andra löpare. Och...
Nej, men det känns förvånansvärt roligt, måste jag säga.
Med tanke på, alltså, jag måste bara säga alla nya lyssnare liksom lite background på detta. För att jag och Niklas har ju försökt slänga utmaningar åt ditt håll längs vid sidan av alla mina knäppa upptåg. Och Niklas har ju också sina i bältet och våra lyssnare har haft många. Och Frida bara, nej.
Jag är bra på att ducka.
Ja, ducka jättebra och byter ämnen. Och bara, jag joggar 5 kilometer i 6 minuter per kilometer. That's it liksom. 6 går inte. 5. Det är jag och sen är det yoga på gymmet. Och nu ska du springa ditt första Göteborgsvarv. Är det någon 43-årskris eller 41
år? Nej, sånt håller vi inte på med.
Nej, men, 4 år.
Nej. Nu tar vi det jävligt lugnt här. Nej, men så här är det ju då. Att jag, eftersom min profession är vår programledare, så jobbar jag på ducka sånt här. Jag har sprungit mer än 5 kilometer tidigare också. Okay. Det är bara att jag har inte lagt någon fokus på det. Men och sen är det så enkelt att jag tycker inte att löpning är särskilt kul. Nej. Jag har ju lite svårt att förstå varför man väljer det som träningsform.
Det har jag förstått.
Nu är jag lite över på andra sidan.
Oj!
För att, jo, men det är, jag måste ju erkänna att det faktiskt börjar bli lite roligt. Och sen är det ju så att jag har ju inte bara under Konditionspoddens dagar varit involverad på ett eller annat mediamässigt sätt kring Göteborgsvarvet. Jag har ju rapporterat om det här varvet i diverse medier tidigare och har duckat även då väldigt framgångsrikt för att inte behöva utsätta mig för detta. Och så kände jag nu, kanske kan det vara läge. Kanske kan 2019 vara året.
Och vi är väldigt glada, känner jag, så att det här, jag känner verkligen genuint att den här gången kommer från dig lite så här. Jag och Nicka så faktiskt inte, vi har liksom lite gett upp det att hon kommer liksom inte springa så maraton, hon kommer inte cykla det här, och kommer inte åka Vasaloppet. Men det här kommer lite från dig själv liksom. Det är kul.
Det är nu du fattar att det är så det funkar.
Ja, men vi vet ju också att vi har ju den här New York maraton utmaningen hängande där från.
Just
helt ärligt ska jag säga. Ja, kanske är det lite så som det kan vara.
Det är
lite så kanske.
Men, hon älskar New York och kaffe på Manhattan och liksom flåda sig.
Framförallt kaffe på Manhattan.
Men jag tycker vi kallar det här för konditionspodden-effekten.
Det skulle jag kunna tillstå. Jag har också lyssnat på väldigt mycket konditionspodden-avsnitt när jag har sprungit faktiskt. Jag lyssnar alltid på podden när jag springer.
Men en passning här nu i alla fall till alla våra lyssnare som lyssnar detta på torsdag, att vi kommer vara längs gatorna på Göteborg. Vi kommer på något sätt att synas. Det kommer jag se till.
Ska du på riktigt springa bredvid mig, Oskar?
Ja. och peppa dig hela vägen från start till mål. Vi kommer dokumentera detta. Det kommer vara bild, det kommer vara ljud. Och alla er som lyssnar, ut på gatorna, heja. Och om inte i spåret, längs med spåret. Och jag hoppas att träffa många av lyssnarna under denna fantastiska, episka löpardag i Göteborg.
Jag ser mest fram emot att springa över broarna. Det ska bli roligt att
se. Det är jättefint. Man ser inte Göteborg från Älvsborgsbron. Det är så långt.
Jag bara undrar, vi har ett taxibolag här i stan som åker runt med skyltar på sådär, och stort på bakluckan. Vi kör det i mål gratis om du inte orkar längre. Vad tänker ni när ni ser det?
Det har jag
inte provocerat då?
Jo.
Vad är det man säger? Det losers, quitters.
Aha, det har jag inte sett faktiskt. Men nej, men jag tänker att det är lite gulligt för dem som inte orkar. Det blir bra.
Medmänskligt.
Ja, det var medmänskligt. Jag ser Göteborgsvarvet som en fantastisk löparfest. Ah. Där det någonstans är möjligheten att Charlotta Fogberg står på samma startlinje som de som kanske bara springer 2,1 mil en gång om året. Och det är när de springer Göteborgsvarvet. Det är ju den kombinationen som är magisk. Det här är inte för min del starten på en löparkarriär. Det här är en rolig grej på lördag. Dock kan jag säga att det är så pass seriöst nu.
Det ska sluta i New York när du och jag springer där.
Jo.
Ja, okay. Du ville ju åka med konditionsspåren dit, har du sagt till mig och Niklas innan.
Ja. Men får jag bara säga hur stor uppoffring detta ändå är.
Ja.
Under hela den här veckan bär jag inte klacka en enda gång.
Oj, bra.
För att jag sparar mina skor.
Bra.
Eller fötter menar jag.
Bra, det är väldigt
fattar
smart.
Ju själv.
Converse är det sämsta man kan ha på sig den här veckan.
Ja, men Converse har jag aldrig. Men fattar du att jag... Det är liksom, då kan man ändå säga att det är en uppoffring ändå. Sen springer jag ju varje dag också, det är ju gött. Jag har ju fått världens träningsschema.
Grymt.
Ja.
Det
kommer fortsätta fram till New York Marathon. Vi kommer att köra med en stor konditionspodden-flagga på plats. Vi ser om Oskar orkar bära den.
Ja, det ska jag göra. Och så springer med vimpa.
Men nu, till dagens gäst. Hej och välkommen Fanny.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra.
Välkommen till Göteborg.
Tack.
Var kom du från den här morgonen?
Jönköping.
Okej, och hur kommer det sig att det är din nya hemvistelse?
Jag träffar kärleken och han bor i Jönköping.
Okej,
härligt. Då tog jag mitt pick och pack och flyttade.
Vad har du för träningsmöjligheter i Jönköping?
Det finns väldigt bra möjligheter. Det finns en simhall som inte alls är som Stockholm. Här hade jag en egen bana igår, klockan liksom 16:45 på kvällen. Egen bana, 50 meters på säng. Det hände ju inte i Stockholm.
Nej.
Där är det fullt. Det finns jättemycket olika terrängspår så jag kan ut och springa på många olika ställen. Väldigt fina. Jag har inte hittat alla än. Min sambo är det nu. Ja. Han visar mig lite nya stigar nu och då.
Härligt. Och din sambo, är det också då din tävlingspartner i Team Lost?
Ja.
Berätta om Team Lost. Ni kom från Kroatien bara häromdagen, har jag förstått.
Ja.
Ni var tävla i Zadar.
Ja, vi träffades faktiskt i Kroatien förra året.
Okej.
Okay. Och gick lite vilse när vi var ute och äventyrade och upptäckte en ö. Och då så döpte vi namnet till Team Lost där och då. Och sen så sa vi att nästa år så ska vi köra ö till ö, swimrun.
Just det.
Det var bara någonting som vi tyckte att det funkade bra. Mm. Jag hade aldrig gjort något sånt lopp då.
Okej.
Okay. Så att där var starten på Team Lost.
Mm. Men nu känns det som att ni har hittat right on track. För nu är ni, det gick ju väldigt bra i Zadar.
Ja. Först så var vi även till Kroatien för... Ja, men en månad sen och gjorde ö till ö där.
Just det.
Och sen nu var vi på Zadar Outdoor Festival. Där vi skulle egentligen köra ett 10 km lopp. Var ute och segla och sen var med på ett simlopp. Men seglingen blev flyttad. Så att, då blev det istället ett 5 km lopp. 21 km trail. Och så blåste det lite så de flyttade simningen till lördagen också. Så det hade vi samma dag som trailloppet.
Okej. Okay. Det gäller att ha flexibilitet.
Så vi bara körde.
För när du sa att vi skulle segla, var det semestersegla?
Nej, det var liksom under den här Zadar Outdoor Festival så kunde man välja en massa programpunkter.
Just
man
det.
Kunde köra kajak eller SUP eller springa, simma. Och då fanns segling med. Då tyckte vi att det kunde vara
Trevligt. Såklart, det här lät härligt, Oskar. Mm. Vilken resa.
Ja.
Men, och det blev en första placering, såg jag på ditt Instagram.
Ja, 5-kilometersloppet skulle vi springa och jogga igenom som en liten uppvärmning. Jag har väldigt svårt när det kommer en nummerlapp på bröstet att ta det lugnt.
Ja.
Och jag har en bakgrund med ganska mycket skador, så jag ville absolut inte springa snabbt. Och jag har inte heller någon koll på vad jag springer i för tempo. Jag vet inte om jag springer i 4-tempo eller 5-30-tempo. Det är min svaghet, så... Ja. Jag har liksom noll koll på det där, så Patrik då, min pojkvän, han tyckte att men, ska vi springa 6:30 tempo nu eller vad händer?
Ja.
Och sen så började vi väldigt lugnt, och sen så sa han att nu kan du lugna dig lite om du vill, när vi var inne i loppet, och då sprang vi 3:55 tempo. Då var den här joggen inte så mycket jogg längre. Och sen så började jag hetsa mot tvåan och köra lite den andra tjejen som låg i loppet. Vi sprang hela loppet, jag och Patrik, tillsammans liksom.
Just det.
Och så sprang vi i mål då, sprang om den tjej som var två, så att jag kom två bland tjejerna. Och sen nästa dag var det då trailloppet där vi såg som ett stort äventyr bara.
Mm.
Och där knep vi också, eller vi, ja, jag kom etta i damklassen.
Oj, oj, oj.
Det var jättekul.
Det förstår jag verkligen, vad spännande. Men du Fanny, om vi backar klockan lite och lite mer noggrant presenterar dig för Konditionspoddens lyssnare. Vem är Fanny Josefin Ahlfors?
Jag är egentligen en hästtjej som ville liksom bo i stallet, ha egen hästgård i Skåne, bli tävlingsryttare.
Okej.
Så. Tills att jag hade egen häst och den blev lite dålig och mina föräldrar sa, men nu är du över 18 år, nu får du betala själv om du vill ha en häst.
Mm.
Det är inte jättelätt när man bor i Stockholm och precis gått ut skolan och ska börja jobba och så ska man betala för egen häst. Så då slutade jag med ridningen. Jag red lite extra men jag hade inte någon egen häst.
Mm.
Och sen gled jag in lite på, jag har alltid gillat att springa liksom lite så här små jogga med pappa.
Mm.
Men inte så mycket att jag så här vet att vad tider är eller maraton, hur långt är ett maraton, det hade jag ingen aning om till exempel. Och sen så kom jag in på lite gymträning.
Mm.
Tills att jag kom in på lite boxning på gymmet, och sen såg jag en skylt omkring om boxningsklubb vid jobbet.
Mm.
Så jag klev ner på en lunch från jobbet. Jag har jobbat som redovisningskonsult väldigt länge på PVC.
Var är vi någonstans i Stockholm? Är det geografiskt?
Ja, mitt i Sankt Eriksplan, mitt i center.
Mm. Typ.
Klev ner på en kickboxningsklubb i klänning och klackar och var fast. Och sen började jag köra kickboxning för fullt. Liksom. Så typ ja, från att ha jag var väldigt fast i det och körde flera pass om dagen och jag kunde gå på 3 dubbla pass på kvällen och tyckte det var väldigt obehagligt att sparras när man slår på någon annan.
Mm.
Ville absolut inte göra det, tyckte det var väldigt obehagligt, men rycktes med i allting.
Mm.
Och när det var match så ja, man skulle tävla helt enkelt. Så jag fick gå min första match mot en tjej som hade EM-medaljer. Och alla på klubben åkte på spö en efter en och det var blodiga handdukar och de tänkte var jag hamnat någonstans. Gick in, gjorde en bra match, förlorade såklart mot henne, men ändå. Och sen så var jag fast i kickboxning. Sen körde jag...
Vilket år var detta?
Det var 2008 kanske, 2009.
Mm. Just det, sånt. 10 år sedan någonting då.
Ja. Mm. Och sen så... har alltid liksom haft problem med benhinnor och sådär när jag sprungit. Mm. Och att köra kickboxning och sparka med smalbenen var inte jättebra kombination. Så jag åkte på någon stressfraktur där och fick tränade mig igenom det ändå på något sätt. Kom tillbaka efter stressfraktur och fick köra världscupen, kickboxning i Österrike.
Mm.
Fick upp på första gången internationellt motstånd och gå 3 matcher där och vann allihopa. Så jag kom hem med världscupguld.
Oh,
vilket var otroligt coolt för jag hade sånt adrenalin att inte ha ont i kroppen. Sen så blev det att våran kickboxningsklubb hade sommaruppehåll och då kom boxningstränare dit och hade bara boxningspass. Tänkte jag, shit, det är det här jag ska göra. Jag ska inte sparka. För att de går ju sönder i benen. Jag ska ju slåss, jag ska boxas. Så då hamnade jag direkt in i en boxningsgrupp, matchboxningsschema. Och sen in i matchboxningskarusellen.
Okay.
Tills att med stenhårt upplägg. Men det upplägget var väldigt bra också, för jag var inte skadad någonting. Men det var så här, nu har du ett gult pass och jag tyckte att jag har jättemycket energi, jag vill bara slåss liksom. Jag fick ta det lugnt. Men jag var inte skadad.
Vad betyder ett gult pass?
Att det var ett lugnt pass, om man tänker så här, grönt, gult och rött pass.
Just det.
Och sen så blev jag väldigt nedtränad. Mm. Jag gick ner otroligt mycket i vikt. Mm. Jag väger mig inte någonting nu, men det jag vägde då som minst var 45,8 kilo.
Oj.
Och jag gick i en grupp, alltså jag boxades mot dem som var flera huvuden kortare än mig. Och jag har aldrig ätit så mycket hela mitt liv. Men det var en konstant fokus på mat och väga sig. Och man skulle väga sig varenda dag. Jag fick upp på vågen med, alltså jag tog på mig nycklar, jag tog vattenflaska och allt för att väga mer. Och kunde bli kastad upp match mot dem som vägde 54-56 kilo. Och där stod jag och vägde jättelite. Och allt min tränare var, det var bara ett tjat på att gå upp i vikt. Och hur jag än gjorde så gick jag bara ner i vikt. För att det var så sån negativ träningsspiral. Varför mycket träning?
Vad tänker du på när du ser tillbaka på den tiden idag? På vad det gör med liksom idrotten?
Det förstörde mig att jag, det gjorde att jag slutade med boxning totalt. Mm. För att samtidigt så älskade jag, eller jag älskade att springa. Och jag gillade då med. Min tränare förbjöd mig att springa för att jag hade för bra kondition.
Mm.
Jag
körde, för bra kondition?
Eller inte för bra kondition, men
tillräckligt bra.
Ja, tillräckligt bra. Exakt. Jag körde aldrig konditionsträning med de andra, utan jag körde min egen konditionsträning. För jag ville inte springa intervaller på bana med stressfrakturs bakgrund. Så jag körde intervaller på crosstrainer, där jag då körde hårdare. Alltså jag körde längre intervaller än vad vi hade matcher, ronder. Och jag kortade ner vilan så att jag skulle prestera bättre.
Mm.
Förbjöd mig att springa, och då fick vi en PVC som jag jobbade på sponsrade ridningloppet. Mm. Vilket innebar otroligt mycket löparfokus på jobbet.
På jobbet.
Det var löpargrupper och det var liksom full rull, och jag bara jag ska springa. Mm. Så jag var ute och sprang en massa, var livrädd att min tränare skulle se mig när jag sprang. Det slutade med att jag satt och hittade på både kostdag, för att kostdagboken insåg jag redan i början att det är ingen idé när jag första veckan låg 8000 kalorier back.
Mm.
Att försöka liksom pussla ihop det här med att väga varenda måltid och se vad jag äter. Mm. Och få panik för att jag inte äter. Alltså så här, det är ju omöjligt att få i så mycket liksom, på det sättet. Så jag fejkade i både kostdagbok och träningsdagbok på slutet. Vilket gjorde att så här, alltså jag kan inte vara kvar här, det går inte.
Nej.
Så då slutade jag i matchboxningsgrupp och gick in i ett löparschema direkt.
Men jag måste bara fråga, det är otroligt intressant för mig att höra dig. Men jag tänker att under den här tiden, idag är ju, för den konditionspodden lyssnare som inte är bekant med dig ännu, så kan man ju tipsa om Instagram. Du är ju väldigt offentlig på sociala medier, vilket är otroligt inspirerande och generöst. Jag vill gärna fråga dig mer om det sen. Men jag tänker, det så kan det ju inte ha varit då, tänker jag. För de du liksom såhär, du har coach och får inte se mig när jag springer linjegloppet liksom. Det måste ha varit en annan tid.
Ja. Alltså det var ju allt, det var ju helt innan sociala medier. Och sen var det ju in i liksom löpning och löparskador. Och det var där sen, ja men, att vara nedträdande så länge och sen gå in i ett löparschema, då är inte konstigt att jag blev skadad liksom. Och det var då som jag sen efter en tid med löparschema började så här leka på gymmet och bara, ja men, gå runt och vara skadad hela tiden, och man behöver fokusera på någonting som är kul. Mm. Jag började hänga och göra massa pull-ups, jag började göra massa med konstiga saker. Men det var, jag vågade liksom inte visa upp det på Instagram. Jag kunde ta en bild på en video jag gjorde. Jag vågade inte liksom lägga upp det sådär. Tills att jag såg Ninja Warrior på TV, som är från USA, American Ninja Warrior. Det är en hinderbana som är världens svåraste hinderbana, som är liksom en på fart och tid, och där det är, du har bara hinder på hinder på hinder. Det är inte någon löpning emellan.
Och var är vi i tid nu? När är detta?
Sex år sedan. 5-6 år
just det,
sedan.
Just det.
Var det här direkt efter Lidingöloppet? Hur gick Lidingöloppet? Hallå?
Lidingöloppet sprang jag på. Jag hade ju aldrig någonsin sprungit. Liksom, jag har fortfarande aldrig någonsin sprungit en platt mil på tagit tid, utan jag skulle köra sista milen där, tjejmilen på Lidingöloppet, sprang den på 41:36 kanske.
Oj.
Sånt. Och var ju så här att
du abbar och backar ni med där.
Ja, så där var ju jag så här att det här är mitt mål framöver. Jag ska springa Lidingö tjejmil under 40 minuter. Det var mitt stora mål. Jag hade det till och med som lösenord på datorn på jobbet. Med skadorna och sen hänga klinga kom jag in på allt sånt.
Just det.
Och tyckte att det var otroligt, ja, men så här, kul så.
Så löparskadorna tog in det, kan man säga, på lite Ninja Warrior?
Ja, eller tog in mig på hängande och klängande och sen hittade jag liksom Ninja Warrior på tv. Och såg att, ja men shit, det här. Och sen såg jag att det fanns i Sverige och tänkte, men det här ska jag träna till. Så jag började träna till det och tänkte att jag ska söka till nästa säsong. Samtidigt som jag ville ju bli löpare liksom. Och springa.
Just det.
Träffade en kille då som är löpare, springer snabbt och jag började få ont i mina ben och han sa, nej, jag vill inte höra någonting om dina ben, var tyst, spring. Så att jag sprang, jag hade ont och vi sprang mer och jag fick ondare och ja, och sen så där så var det uttagningar till Ninja och jag bara, nej, men han tyckte också att jag inte kunde göra så mycket pull-ups och hänga så mycket och så, för att det gynnar inte löpningen. Så där någonstans var jag så här, nej men ska jag träna för Ninja behöver jag träna för det nu. Ska jag bli löpare så får jag springa. Så jag sprang. Och sen så förstördes väl den sommaren av ont. Så. Och jag sökte inte till Ninja heller. Men jag var där på inspelningen och lärde känna otroligt mycket människor som är mina vänner nu som tränar Ninja träning. Och Ninja träning är liksom lekfull träning. Du hänger och klinger mycket. Du klättrar och så. Och där började min träning med det. Och tog bort allt kring löpningen. Allt fokus kring löpningen. Men jag sprang fortfarande typ 3-4 dagar i veckan. Och joggade mest. Och bara så här, var ute och tyckte att det var mysigt att kunna springa utan att ha ont. Och sen så om man kombinerar löpning och Ninja hänga och kläng så får man då OCR, hinderbana. Så då var det en ganska fin inväg på det. Och då tyckte jag efter första loppet att då var jag så här, det är vatten och lera. Gud vad obehagligt. Och efter första loppet så var det är vatten och lera, gud vad kul. Så jag tyckte att vatten, lera, terränglöpning och de tekniskt våra hinderna var roliga.
Just det. Var gjorde du OCR-premiär någonstans?
I London på Toughest. Så det var verkligen superroligt. Och i första loppet kvalade jag även till VM. Vilket gjorde att så här, shit, nu ska jag åka till VM och köra OCR. Kanada, gud vad kul. Började sätta upp all press på mig själv igen. Öka träningen. Körde på och tyckte att det var väldigt kul. Tills det blev augusti och det var Tough Viking. Och jag springer och känner att det här är inte kul längre. För det gör ont. Och tänker i mitt huvud att det är nu det börjar. Liksom. Det är nu träningen börjar. Det är nu loppet börjar när det gör ont. Så kör på. Jag kommer på mig själv och tänker att det är handikapplöpning jag håller på med. Springer i mål 30 sekunder bakom trean. Och har väldigt ont. Och får en magnetröntgentid 4 veckor efter.
Var hade du ont sen?
I foten. Det kändes liksom, det gjorde ont hela tiden. Och då så var det liksom en stressfraktur rakt av i foten. Så då var det bara att säga tack och hej till VM. Och var glad att jag kan hänga och klänga. Och sen så var det rev i ett halvår, sen satte karusellen igång igen. Och sen var det nya OCR-lopp, nytt fokus på VM. Började träna igen, hinner komma till juli istället för augusti. Har ett lopp i Frankrike, Kilian Classic, som är 28 kilometer. Jag hade aldrig någonsin sprungit 28 kilometer. Jag hade nog inte tränat så mycket långpass heller, men tyckte att så här, jag ska ta det lugnt, det är kul. Det kändes otroligt bra när vi var där nere och jag var väldigt glad över att vara där och vara med. Men på loppet så tog jag det lugnt. Alltså nedförslöpningen, det har varit mitt största problem liksom, sen innan och därmed. Så jag gick ner från de brantaste backarna och sen så hade vi provsprungit lite delar av banan så jag visste att okej, nu är det 7-8 kilometer kvar och det kommer bara vara nerför. Och så står en gubbe i sista backen och säger att jag ligger sjua. Och tänker jag, men jag har ju typ tagit det jättelugnt på det här loppet. Och då slog pannbenet till så jag sprang som att jag vore odödlig. Och det var nerför. Vilket gjorde att när det var 1,5 kilometer kvar kände jag att den här smärtan känner jag igen. Den är inte bra. Så då var det andra foten som rök med en identisk fraktur. Så den var också rakt av. Så klient uppbyggda ben. Så då var det bara hem och tillbaka till rehab. Och inget mer VM det året heller. Men så med allt det här första året när jag fick stressfraktur började jag simma lite och liksom kom in på simningen lite. Ja. Hatade det otroligt mycket.
För att?
Jag inte kunde andas, jag kunde inte simma 25 meter. Jag liksom fick panik och hatade simning jämt. När andra foten gick sönder så tänkte jag, men jag måste ändå fortsätta hålla i det här simningen. Hade som mål att simma runt Lässingen som i Stockholm som är 2,2 kilometer. Gjorde det med de som skulle till Ironman Kalmar. Låg sist och grät och bara aldrig mer att jag ska göra det här. Värsta jag någonsin gjort. På något sätt fortsätter jag ändå simma. Liksom. Så. Och sen så fastnade jag väl för simningen förra året.
Men på något sätt så låter det som att det är för att det var mer skonsamt för kroppen.
Med simning.
Ja, eller vad var det som ledde in dig där?
Först och främst var det för att det var ett OCR-lopp som hade simning. Och jag låg på ryggen och typ åt fel håll. Eller jag simmade. Alltså jag var så dålig. Och jag tappade, jag tror jag var tvåa ner i vattnet och femma upp eller någonting. Jag tappade flera placeringar för att jag inte var någon bra på att simma. Och tänkte att okej, jag måste simma. Och om jag nu har som mål att köra OCR-VM så kan det komma simning. Då behöver jag kunna simma bättre. Men sen så när liksom OCR-biten försvann mer och mer så tyckte jag ändå att simningen var väldigt bra komplement till liksom, för att jag kunde ner och simma och jag behövde inte tänka och det var ingen som störde mig och mitt huvud fick liksom vila lite. Jag kunde simma ganska mycket utan att få ont. Bara ligga och nöta.
Och nu
är vi typ där vi är liksom.
Precis, och just nu så befinner du dig i en lite skiftning i fokus där swimrun har blivit centralt.
Ja, det var liksom förra året vid den här tidpunkten skulle testa swimrun, för jag tyckte att det var någon som sa på Instagram att jag började följa dig på Instagram när du tränar inför swimrun, och tänkte jag ska inte göra något swimrun. Jag tyckte det var jättetöntigt. Fick frågan för 2 år sedan om jag är ute swimrun. Jag bara, nej. Simma och springa runt med alla de där konstiga saker. Nej, det är inte jag. Så tyckte jag verkligen.
Typ vad är ninjabanan?
Ja, jag tyckte, nej. Det var inte jag. Men sen så anmälde jag mig till ett swimrun förra året. Men innan jag ens hade genomfört det var vi anmälda till ganska många mer.
Just det.
Ja.
Alltså vi måste försöka sammanfatta den här långa storyn här. Och det första som jag tänker på är liksom drivkraften. Och du började med kickboxningen, du kom med höga klackar, berättade du, och så märkte du så här, jag är bra, och då direkt så liksom tävlingsdjävulen som bor inne i någonstans, du berättar nummerlappen och så här. Är det någonstans efter kickboxningen som har drivit det, att jag ska försöka vinna OCR-VM och nu ska jag försöka vinna swimrun? Alltså, är det det, eller bara så här, jag behöver ha fysisk aktivitet för jag kan inte sitta stilla, utan jag måste träna 2 timmar varje dag, eller är det äventyret? Alltså, vad är drivet?
Alltså, när jag kickboxades och boxades mer, då tränade jag enormt mycket. Det går ju inte att jämföra med, när jag var i den här matchträningsgruppen, det går ju inte att jämföra den träningen med nu. Det var ju liksom otroligt mycket, det var ju varje morgon och sen så alltså varje kväll, så det var väldigt mycket träning.
Jobbade däremellan också?
Mycket träning, så den träning som jag gör nu är inte alls så mycket, och jag har ju fått lära mig också den hårda vägen. Man tror att man lär sig när man blir skadad att man ska ta det lugnt, men den verkar inte gå in liksom, för jag har haft 4 stressfrakturer totalt, så den går inte in att du ska vila och ta det lugnt. Men när jag var i den boxningsgruppen, då hade jag också en hel vilodag varje vecka, stenhårt. Så nu så, drivkraften är att jag tycker, jag gillar att vara i den här känslan av odödlig. Att liksom, och den känslan, alltså jag gillar att vara i den.
Och maximera kroppens prestation.
Eller bara kunna leka och träna. Och det går liksom emot sig lite, för att jag kan inte springa med klocka och springa snabbt, för då sätter jag press på mig själv. Liksom. Så att jag vill gärna träna liksom så här. Men sen när det väl är tävling, då vill jag gärna ha den här, att jag har mycket energi och känner. Och den har jag liksom saknat väldigt länge, den liksom extra kraften. För när man är skadad, då måste du rehabträna och du måste ta det lugnt hela tiden. Du kan aldrig pusha ut det här max liksom, utan du måste hela tiden gå på någon slags halvfart. Så det var först när vi körde Rockman i Pyrenéerna i oktober, som jag kände så här. Jag bara, shit vilken energi jag har. Alltså det, den här energin
är det? Tillbaka. Ja,
det är ett swimrun-lopp som finns i Norge. Mm. Som de hade ett lopp i Pyrenéerna.
Just det.
Så, och det var också så här, man tänker att äta på kost på lopp och lite sånt där. Jag tog 1,5 hjälp på 5 timmar. Mm. Jag bara köttade på. Bara, så kul. Så att ja, det finns en inre drivkraft. Men hade jag bara tränat på så som är roligt, så blir det fel. För att det blir för mycket som är roligt. Så jag försöker balansera upp det roliga liksom med, ja, men med Instagram är det väldigt mycket träningsvideos. Och det är mycket så här. Men det tog också över ett tag, vilket gjorde att negativt, för ja, men om vill jag kunna springa kan jag inte hålla på och leka pajas på Instagram och göra massa videos, för det sliter på kroppen. Mm. Även om jag tycker att jag vilar benen när jag klättrar. Ja, men är jag på klättercentret i 5 timmar, när man hoppar ner, jag kör en sån här bouldering som man har inget rep, när man hoppar ner på matta, varje duns ner sliter på kroppen, vilket jag inte tänkte på. Och när man klättrar blir man väldigt trött i core-partiet, ska man försöka hålla ett bra löpsteg när man springer när man är trött. Det är liksom en liten kombination av
folk. Hur tänker du? Alltså jag tänker ju, nu är drivkraften, är det att försöka bli så bra som möjligt på swimrun, är det det som är huvudmålet nu?
Nu är jag ju, har jag flyttat till Jönköping där jag inte har någon extremfabrik. Extremfabriken är ett ninja gym som ligger i Stockholm. Eller ett stort klättercenter där jag kan leka en massa på. Och jag har, vi har ett gym hemma. Vi har inrett hela vardagsrummet till ett gym. Så vi har liksom mycket grejer och vi har ninjagrepp som ligger hemma eller hänger hemma i taket. Men det går inte att göra för mycket olika saker. Men eftersom vi tycker att det är otroligt kul med, både jag och min pojkvän tycker det är roligt att simma och springa. Och det är roligt att vara bra på lopp och göra bra ifrån sig. Vi har hela tiden haft inställningen att vi ser det här som så här läroår. Att vi vill vara med på loppen, ha kul och kunna hålla ihop och inte gå sönder. För det är det viktigaste för mig, att liksom kunna genomföra loppen. Inte vinna dem. Men självklart så tränar vi bra och ser till att ha roligt, så leder det till en bra prestation också.
Mm.
Eller i alla fall vad jag tror.
Mm. Vi i det här fallet är du och Patrik, din pojkvän och tränings- eller tävlingskompis i Team Lost. Tar ni annan professionell hjälp i form av tränare och coacher, eller hur ser det ut?
Vi har precis tagit in en tjej som jobbar som crawlcoach i Jönköping, så, eller simtränare. Så hon har börjat kolla lite på vår simning, för ingen av oss har egentligen simmat så mycket innan. Så där har vi tagit hjälp. Och sen har vi haft ett litet träningsschema innan som har varit lite svårt att följa.
Okej, okay, spännande.
Varför har det varit svårt att följa? Jag jobbar med det här dagligen, så det är spännande.
Ja, men det är svårt att få ihop livspusslet. Eller jag har väl lättare att få ihop det, men det är ju mycket som händer. Det är ju, jag jobbar ju med sociala medier och även liksom hjälper företag med deras sociala medier. Så jag kan ju vara ganska fri i min liksom träning. Medan Patrik då jobbar heltid som polis.
Mm.
Och sen så har vi 2 barn varannan vecka. Så det är lite pyssligt att få ihop det. Så vissa veckor finns det såklart mer tid för att träna än andra.
Du ska ju få träna med en annan coach under en stund den här dagen. Coach Oskar från O2.3 ska ju ta sig an dig och din swimrun-träning under en stund i eftermiddag. Konditionspoddens lyssnare kan ju följa detta via diverse sociala mediekanaler. Vad har du för förväntningar, Fanny, på den stunden?
Nej, men jag känner lite så här att jag känt, så jag tror att jag har skrivit till Oskar flera gånger, så bara, vad ska jag göra för att bli bättre? Vad ska jag göra för att bli bra? Vad ska man göra egentligen? Just för att swimrun är så, ja, men det är så mycket prylar och grejer, så mycket teknik och så mycket så här, små grejer man kan tänka på, vilket vi märker också när vi kör flera lopp. Att första loppet tror jag att hade vi gjort om det lopp, det var första loppet vi gjorde tillsammans, var Koste swimrun. Och hade vi gjort om det typ en vecka efter, hade vi ju sparat alltså 15, 20, 30 minuter bara på att jag inte typ så här, tar på mig simglasögonen i en kvart och bara, hallå, kan du vänta på mig? Jag ska bara ta det lite lugnt ner här så jag inte halkar på en sten. Och sen så bara, hallå, det är vågor också. Vänta på mig. Och sen när vi sprang upp så bara, nu är det väldigt många stenar också. Så jag gråter för att det var så mycket stenar. Jag bara, nej.
Det kan ju liksom vara en effekt av att man är på Koster just då.
Ja, det var väldigt blå gymnasiet också. Ja. Men bara den här grejen att typ så här, ta på sig simglasögon, hoppa ner, simma tillsammans. Ja. Vi kom in i det liksom efter en stund, att vi simmade på bättre och sådär. Men just de första simningarna. Och jag förstår, jag vet hur Patrik tänkte. Han bara, undrar om det nu ska vara så här. Så, för det är så långsamt. Så jag väntar.
Ja, Oskar, vad ska du göra med Fanny?
Ja, men det är ganska enkelt att säga. Men först vill jag ju säga det, att det är ganska... Fanny är faktiskt ganska unik på det sättet. Hon har frågat mig mycket bra frågor. Och det är väldigt ovanligt, hör och häpna. Jag vill verkligen försöka vara ödmjuk nu. Men samtidigt så får jag ju liksom ha någon typ av insikt. Jag har ändå gjort väldigt mycket saker och testat mycket innan swimrun. Och lärt mig mycket under vägen. Och jag gjorde mitt första swimrun-lopp 2010. Och det hette Sten till Sten, det var i Lysekil, och då var jag där de flesta befinner sig nu, där Fanny är. Mm. Och då fanns ju som inte, 2010 låter liksom en jättenära tid, men så ny är swimrun. Och förutom då kanske Ötjö som hade liksom utvecklingen gått framåt såklart lite, och multisportarna som höll på där då hade lärt sig lite, men det var ju en väldigt liten sfär med liksom 10, 15, 20 lag på den tiden. Och kunskapen hölls ju där. Så vi var en grupp här på västkusten då, som hade fått nys om vad de höll på östkusten. Och vi började med vårat sätt att göra tävlingar. Och det var ett gäng, Lysekilgäng, det härligt gäng som håller på med sån här kustbevakning eller räddning med helikopter. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men som tog detta då. Och vi testade och lärde oss. Och första gången så sprang vi liksom med hela dräkter. Och liksom så se andra nu, de motionärer som, ja, de springer hela dräkter. Och liksom det är väldigt roligt då, för att swimmarna är så himla, det är en ny sport, och av någon anledning så är det ingen som alla hittar sina egna vägar. För mig är det så konstigt, för att när jag började med triathlon till exempel, så frågade jag ju liksom, hur gör man? Så frågade jag de som har hållit på i 10 år. Men det kommer egentligen inte så mycket folk fråga mig så mycket frågor. Hur ska jag ut? Och de gör med sin grej. Och jag ligger som där i Valhalla, jag är ute i Delsjön, och jag ser folk på tävlingar och så här, varför gör ni så där? Och jag ser på sociala medier nu liksom så här, så att det ska bli jättekul att få svara på alla Fannys frågor som vi har haft genom senaste månaderna här. Och ja, jag känner mig väldigt såklart och trygg i vad jag ska fokusera på och vad det finns mest tid att vinna för henne och Patrik, och framförallt vad jag ska tänka på inför Utö nu som jag har kört och lite sånt där. Det är ju så med swimrun att det är ju olika banor och olika saker, så att det gäller alltid olika förberedelser. Det är kanske inte så, vet inte om det, jo, men jag tänker mig lite med kickboxing, jag gillar att göra jämförelser, att det är olika motståndare med olika kvaliteter, så det gäller att studera din motståndare noga inför en match och se vad ska jag fokusera på här och sådär. Och så är det samma sak med swimrun, liksom att det här är asfaltslöpning, det är mycket klipper och sådana här saker som är koster, och det är väldigt viktigt att ha koll på när och simningarna kommer, det kanske kommer väldigt abrupt, så liksom som man är förberedd med utrustningen inför simningen och sådana saker, liksom mycket mer kartrek och ja, skoval, och det finns ju mycket som helst.
Vad har du för målsättning, Fanny, med swimrun-satsningen?
Alltså jag skulle vilja att vi är ö till ö det långa nästa år. Alltså det hela som är liksom grundloppet. Vissa frågor om vi ska göra i år, det tycker jag är alldeles för tidigt, just eftersom ja, men jag har sån skadebakgrund. Och jag vill liksom inte stressa det. Men nu hittat att det är kul att göra loppen tillsammans. Och att vi har väldigt roligt. Och det är väldigt mycket äventyr. Så vill vi ju kunna fokusera på att göra loppen. Och att inte att hålla ihop liksom. Och bygga upp erfarenhet också. För att det blir ju väldigt mycket erfarenhet av att göra många lopp. Som man inte kan få på träningen.
Spännande.
Så det är nästa år. Det skulle vara kul att göra alla ö till ö och det långa nästa år.
Jag vet en annan grej varför jag har svårt med träningsschemat. Jag gärna vill göra lite roliga saker, och så tänker jag inte. Och så, Patrik är ju crossfit coach, så jag har börjat köra lite crossfit pass. Vilket är ju så här, det är ju endorfins pass, så man blir ju lite speedad av dem, lugnt säga. Så då blir det ju lätt att säga, åh vad kul det var med ett crossfitpass. Och nu kan jag springa lite till, och nu kan jag lägga in, ja men det här var ju lite löpning, vi lägger till lite till. Eller jag vill gärna börja liksom fixa om det där schemat och lägga till och addera lite extra, och kan inte riktigt lita på att så här, att
det räcker. Vi gjorde ett bra träningspass med intervaller för några veckor sedan och sprang minutintervaller. Och efteråt var jag så här nöjd, och det var första gången jag var nöjd efter ett så här löppass på otroligt länge, där jag bara kände så här, jag hade inte ont. Benen svarade. De ökade när jag ville att de skulle öka. Jag dog inte. Alltså innan har de varit så opålitliga. Jag har inte kunnat lita på dem. Jag får ont. Jag vet inte om jag får ont efter. Jag vet inte hur det känns. Och det här varit liksom ända sedan jag gick in i löparschema efter boxningen. Mm. För då visste jag att intervaller på tisdag innebär ont i benhinnorna på onsdag, torsdag. Yeah. Alltså det var standard varje vecka. Så jag har aldrig kunnat lita på dem. Så det var väldigt skönt att känna att så här, det funkade, vilket gav mig ett inre lugn. Mm. Men det lugnet varar ju bara lite, för då är det ju lätt att jag freakar ur och bara så här, det funkade, nu kan jag öka mer, nu kan jag göra det här, nu kan jag göra det här. Så jag har ju väldigt många gånger som är så här, vad håller jag på med nu? Mm. Är det här för mycket? Är det för lite? Att jag har väldigt svårt att lita på någonting. Liksom. Att hade jag ett träningsschema som jag visste skulle funka för min kropp, och att så här, gör så här så funkar det. Lita bara på processen. Mm. Då hade jag kunnat göra det. Så här, du ska vila så här mycket. Lägg inte till en massa crossfitpass. Nu blir det ju att så här, jag och Patrik har lagt in flera, det heter, jag säger Mykos, det heter Mykos triangel. Och du kör tre olika konditionsmaskiner. Och bestämmer hur många kalorier du kör på varje maskin. Och så kör du det en minut var och sen en minut vila. Och så håller du på i 40 minuter. Och vi fick ju för oss nu, för 2 veckor sedan, att vi skulle göra dubbel. Så vi körde ett block. Och då, det här är så pass jobbigt så att i mitten av passet så sitter jag och gråter, för jag vill bara därifrån och sluta, för jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och då skulle vi då köra 2 block av det här. Och ibland sitter jag även och gråter innan en halvtimme, för att jag får sån så här, jag vill inte, det är så jobbigt. Du ser lite frågande.
Så tränar inte jag, och jag skulle gärna höra mer om det en annan gång, men kanske kan ta det off the record sen. Och sen tänkte jag på det här, var det där, för du hade svårt att följa träningsscheman för att liksom, dina crazy ideas liksom, ja, kommer in.
Det känns ju faktiskt som att du är tämligen impulsivt lagd, ja, och har en och ganska styrd av det. Ja. Här är en rolig stång, jag börjar göra lite pull-ups.
Ja.
Och det är nog det jag ska bli jättebra på. Och sen har du ju naturligtvis också förutsättningar, eftersom du har ju blivit väldigt, väldigt bra på väldigt många olika grenar och väldigt många olika inriktningar. Just nu är det lite swimrun-fokus för din del.
Ja.
Det var du inte jättebra på från början, berättar du.
Nej.
Simningen.
Nej.
Vad är det som utmanar dig med simningen?
Det som utmanar är att, ja, men nu så måste jag ju bli, jag behöver bli bra om jag ska bli bra på swimrun. Yeah. Men från början så var det ju mest bara så här att jag kunde hitta ett lugn och jag kunde träna, och jag visste på något sätt, hade ett lugn i kroppen att jag kan ligga här och simma och min fot kommer inte bli värre av det när jag har ont liksom. För att jag kunde inte lita på om en crosstrainer, cykling, vad fungerar inte. Klättring trodde jag ju var lugnt, men när jag hoppar ner på foten så blir den dålig. Men så där hittade jag ett lugn i simningen, så här, jag kan simma och det gör inte ont.
Nej.
Och sen så,
så det var lite uteslutningsmetoder.
Ja, för att, och sen så simmade vi i somras, simmade jag väldigt mycket. För i somras gjorde jag en grej att jag fokuserade mer på, förra våren så fick jag hjälp med mina fötter, för då var jag in på väg i så här, och så är det snurren igen och blev skadad igen. Då fick jag ett råd, spring en dag, vila 2 dagar.
Mm.
Stryk alla lopp fram till slutet av juli. Jag bara, men inga men. Så då var det bara att acceptera att så här, okej, det här är läget just nu. Jag har aldrig någonsin tagit tid att bygga upp mina fötter. Så var det bara att springa en dag, vila 2 dagar.
Vad gjorde du de dagarna, Fanny?
Simmade du typ 10 000 meter om dagen?
Nej, men jag var väldigt mycket uppe i Åre.
Mm.
Vilket gjorde att det här passet som skulle vara kanske en timmes löpning kanske var 3 timmar på fjället.
Mm.
Men totalt 1 timme löpning. Men jag gick väldigt mycket liksom så. Och sen så satt jag mig direkt liksom i vattnet efteråt, eller simmade. Jag simmade väldigt mycket där uppe också.
Mm.
Och inte gjorde en massa konstiga dumheter. Nej, men så här konstiga videogrejer, idéer som då, ja, men gör man armhävningar och så lägger du på vikter på ryggen så får du belastning på senor och grejer i fötterna, som då var problemet. För jag gjorde en magnetröntgen igen och hade en spricka i en sena och insåg att här, men jag måste ju verkligen ta tag i det här och bygga upp fötterna. Så jag sprang inget lopp förrän på fjällmarveckan, då sprang jag ett lopp som var 13 kilometer.
Mm.
Och sen så höll jag i det väldigt länge med att så här, springa en dag, vila två dagar, springa en dag, vila två dagar. Men jag vet hur himla lätt jag har att frika ur, att det känns bra. Så nu har jag skrivit in så här, i våran almanacka efter typ, ja, men vi ska göra Jönköping swimrun i juni här. Efteråt har jag skrivit in så här, helt vila, så bara rött står det vila i flera dagar efteråt. Så Patrik, han bara, varför står det vila här redan nu? Det är för att vi har jag har tvångsvila. Bara för att ifall det känns bra så ska jag ändå vila.
Just det.
Liksom, så. Just
det. Vilken bara. Kör ni? Jag kör ju också.
Mm, 35.
Ja, bra.
Vad kör du?
Ja, 55. Bra.
Slipper jag få stryk.
Nej, men så... Ja.
Mm. Vad spännande det är att höra dig, Fanny. Du berör ju med jämna mellanrum här under vårt poddsamtal att göra lite crazy videos och att Instagram då och då har styrt dig. För några avsnitt sen, jag tror det var avsnitt nummer 25, så gästades vi av Charlotta Fogberg som ju numera satsar på maraton, tidigare 3000 meter hinder bland annat. Hon och vi pratade om svårigheten att som elitidrottskvinna göra sig en karriär eftersom det är svårt att få sponsorpengar och liknande. Och pratade också om att det finns ju en hel del riktigt duktiga idrottskvinnor och män som också är influencers som därigenom kan leva på sin idrott och att det finns en svårighet för hur branschen ska ta sig vidare. Hur ser det ut för dig?
Mitt konto har på Instagram. Jag vill inte se mig själv som så här influencer, för det tycker jag är mer så här, de som bloggar eller går på så här events och lite så. Och jag har aldrig haft hur jag kom in i det. Jag har alltid varit så här idrott, alltid varit prestation. Sen började jag blogga på PVC när jag jobbade med redovisning och började skriva om företagarfrågor, typ så här 5 fel du kan göra på en faktura.
Mm.
Ja. Vi fick utbildning i 2 dagar hur man skulle blogga. Vi gjorde en stor contentplan. Vi hade olika personas vilka vi skulle nå. Plötsligt var jag i Göteborg på inbound marketingdagarna och skulle stå och prata sociala medier för en massa olika chefer, mediechefer på olika företag. Jag bara, men jag kan ju ingenting om det här. Jo, men du skriver ju varje vecka. Okej. Ja, och sen så tänkte jag, men vad händer om jag gör typ det här med bloggen fast med Instagram?
Mm.
För Instagram då var så här, vi tänkte mycket på vad folk tyckte om man la upp en bild eller jag ville gärna springa eller upp en bild på mina löparskor. Jag bara kunde, ja men så som många gör att man bara tar någonting idag, vill jag lägga upp det här.
Mm.
Tills att jag gjorde en så här plan och strategi. Okej, vad ska jag lägga upp? Hur ska jag lägga upp? När ska jag lägga upp? Och såg att, för då hade jag också börjat klättra och liksom leka lite. Och såg att videos fungerade ganska bra.
Mm.
Att det fungerade bra. Att hänga och göra liksom chins pull-ups med 2 fingrar funkade jättebra.
Mm.
Och jag bara, men ett finger, jag kan inte lägga ut direkt. Mm. Jag kunde bara göra, det var bara så här dolt talang.
Mm.
Att kunna hänga i 2 fingrar.
Mm.
Det är ingenting jag övat på, det har jag bara kunnat. Men jag kunde inte lägga ut videon direkt för att jag lät det gå några veckor. Så att det skulle vara att jag hade övat. Innan hade jag ju säkert bara slängt upp det. Men då gjorde jag en plan och strategi bakom det. Nej, men nu ska de tro att jag övat i några veckor på att jag ska hänga i 2 fingrar. Istället för 4 fingrar. 2 på varje hand. Så tänkte jag, då lägger jag upp den om ett tag. Eftersom 2 gick bra kommer 1 gå bra. Och då lade jag upp liksom så här, jag vill inte fokusera att det ska vara fokus på kroppen utan mer på vad man gör. Så den videon hade jag långa tights och lång tröja på mig och hängde 2 fingrar och den gick jättebra och spred sig jättemycket.
Mm.
Och så började jag bara analysera vad går bra, fortsätta göra det som går bra.
Mm.
Och det spred sig jättemycket från 500 följare till 10 000 per månad, 20 000 nästa månad, 30 000 nästa månad.
Mm.
Och tills det var liksom maj och jag bara, vad händer nu? Och då hade jag video som jorden hade fått 40 000 följare som spred sig liksom runt hela världen.
Mm.
Och den har nått ut till 10 miljoner på bara min Facebook-sida. Sen var det igång. Och då var det också ett företag som började av sig.
Just nu.
Vill samarbeta, vill göra det här. Och en ny värld öppnades. Och bara, kan man få betalt för inlägg på Instagram?
Mm.
Vad är det här? Samarbeten. Så att det var ju någonting som jag hamnade i. Liksom. Det är aldrig någonting jag har jagat. Jag har aldrig jagat att få ett konto som växer på Instagram. Det var ett experiment och så råkade det gå så. Och sen så var det även att precis då så var det en kompis som han har vunnit Ninja Warrior i Sverige. Mm. Han sa, men nu har du snart mer följare än mig. När jag hade liksom, han hade 1500. Ja. Och jag bara, ska det vara tävling också? Ja. Tävling går jag igång på. Så då var det verkligen så här. Så började vi ha så här, när jag hade gått om och hur mycket det skulle vara. Och, ja. Mm. Han är passerad för länge sedan.
Men jag tänker att, för det är ju just det klart att tävlingsmomenten skulle ju kunna vara en stor drivkraft på just sociala medier eftersom det är ju en värld av jämförelser på sociala medier. Men det är ju också, tänker jag, en förutsättning för att kunna hålla på med sin idrott om det nu faktiskt kan finansiera din verksamhet.
Ja, det är ju lättare att få sponsorer, men det är fortfarande inte lätt. Nej. För många sportföretag kommer ju från den branschen att de sponsrar liksom elitatleter. Mm. Det finns inte så mycket pengar i företagen, eller de kanske sponsrar världsstjärnor och tycker att vi sponsrar de här som syns liksom i media, på tv eller så. Och tycker att de får bra publicitet och synlighet den vägen. Mm. Att det, sportbranschen är inte så mogen i det. Om man tar liksom ett designklockföretag som kan betala flera hundratusen för ett par inlägg på Instagram. Liksom. Mm. Eller det är en väldigt omogen bransch och det är väldigt mycket företag som, ja men det är svårt att, det är inte jättelätt att hitta en match med rätt företag man vill jobba med. För jag vill inte bara lägga ut, jag vill att mitt konto ska vara lekfull träning som innehåller att man kan träna överallt, var som helst och inspirera, utmaningar, och det ska även visa upp liksom vad jag, från början hade jag ett år med bara träningsvideos, men jag vill visa upp det jag tränar på riktigt också, alltså så här, löpning är en stor del av mig, jag vill att det ska komma ut, nu är swimrun en stor del, då ska det få komma ut också så att man får ta med det, även om jag vet att när jag simmade varje dag i sommar så la inte jag upp det på stories, för att jag vet hur trött man blir på att se folk som simmar varje dag när man inte gillar att simma, det är jättetråkigt att se det, så det får vara lite liksom genomtänkt, men det är ju helt klart lättare att hitta sponsorer om man har många följare när man jobbar på det. Sen har vi även tillsammans, har jag och Patrik lyckats bygga upp, så vi har typ runt 800 000 följare med alla plattformar tillsammans. Mm. Och där en stor del kommer från TikTok. Mm. Och TikTok är en sån här plattform som jag aldrig nämnt den på Instagram. Inte Facebook heller. Det är ingen som vet att jag har den nästan. Nu vet jag.
Vad är det?
TikTok är en plattform för kreativitet. Den hette Musical innan. Många kids som sjunger och dansar.
Du bara.
Mm.
Ja, är det ett Instagram-konto eller vad jag fattar?
Nej, det är ett annat socialt forum.
Aha, som typ WhatsApp liksom. Fast inte samma såklart. Men alltså,
nej, inte som WhatsApp.
Som Instagram.
Som Instagram.
Aha.
Fast den heter TikTok.
Och folk är där inne också, har konton.
Väldigt många. Och den här, om jag nu jämför bara medieplattformar så Instagram lägger jag och har lagt väldigt mycket tid och engagemang på genom att göra en tydlig plan, att skriva texter, att man hittar sin nisch och man hittar tydligt vilka man liksom connectar med genom att tagga American Ninja Warrior tidigt, fick jag väldigt många ninja-kompisar. Jag vet att vi går igång på samma utmaningar. Gör jag någonting så vet jag att jag har dem med mig på tåget. Gör de någonting så vet de så här. Det är bara för att man är i samma nisch som man gör samma typ av content.
Men den vill man ju ska spegla den verklighet som faktiskt är.
Ja, precis. Mm. Men TikTok är ju, du lägger upp en video och går därifrån och kommer tillbaka och bara, jaha, nej men vad många följare det var. Mm. Och sen så att jag började lägga upp i december och nu är jag 470-60 000 följare. Patrik har över 100 000.
Mm. På TikTok.
Barn kommer fram till honom. Är det du som är TikTok-polisen? När vi var i Kroatien. Vi fick ta jättemånga idolbilder. Ingen aning om vilka det
är. TikTok. Hur kan jag inte ens... Alltså, jag känner bara så här, jag är så lost. Så jag, kan jag vara med i Team Lost?
Ja. Nej, men TikTok är väldigt... Det är väldigt mycket kids där och det är väldigt mycket barn. Men jag ser ju också på Patriks barn som kommer och så här... Den här, och kan vi åka till det här stället, de är där, och kan vi göra det här?
Det hette ju Musical.ly innan det var, alltså musikvideos var fokuset, med barn som mimade till
var det sånt, det var inte sånt, det kom mycket sån här reklam i Insta Stories för någon som håller på sjungen och tjej hela tiden.
Nej, de har inte gjort reklam på Instagram. Det är en väldigt intressant app just eftersom man typ lägger upp videos och sen kan man öka. Jag tror den mesta videon jag har visningar på är 62 miljoner visningar på den. Det händer inte på Instagram.
Ska säga, det här fan är ju rätt så vanligt. Det händer inte alla som har TikTok,
kan säga. Inte dig.
Nej, jag har inte det. Men, ja, nej, det är otroligt intressant att höra det, Fanny. Och det är väldigt, väldigt spännande att se hur man kan omvandla passion till karriär. För det är ju någonstans det handlar om också. Att den där gången när du trillade ner i boxningsklubben som redovisningskonsult idag har lett till vad du gör.
Ja.
För jag antar att du refererar ju mycket till Pricewaterhouse. Du är inte kvar.
Nej. Jag sa upp mig förra året.
Och nu är det
egenföretagare. Ja.
Vad spännande det är att följa dig. Vad är nästa stora mål inom träningen och tävlandet?
Vi har ju nästa lopp nu i helgen.
Mm.
Ötila som är på Utö.
Mm.
Där vi kör sprinten. Sen det största vi gör i år tror jag är Ö Engadin där vi är liksom hela fulla loppet.
Just.
Som ska vara en otroligt tuff bana har vi hört.
Hon kan fråga mig, jag har kört det 2 gånger.
Ja.
Jag vet allting som behöver vetas.
Är det tufft?
Nej, den tuffaste banan på serien.
Ja. Och då glittrade till lite i ögonen på Fanny och Sofina.
Men det är ju...
Det går att passa Fanny så klippt i... Förutom den nedförslöpan första där får vi prata om lite extra.
Ja.
Val av skor.
Jag ska åka och lära mig nedförslöpning om någon vecka. Det är någon som fixade ett lopp som sa att kom så lär jag dig. Så ja, lär mig bara.
Fantastiskt.
Jag behöver lära mig.
Var nu rädd om fötterna.
Tack.
Satsa och kör hårt.
Ja, tack.
Tack så hemskt mycket för att du kom och gästade oss på Konditionspodden. Precis som vanligt så produceras Konditionspodden av Freda. Connecting Brands with People.